Tack så mycket för att vi fick komma hit idag till den här glädjefesten. Fantastiskt. Grattis till er som har döpt er idag. Ni kommer ha en fantastisk resa framför er. Jag minns när jag döpte mig så var jag väldigt ung. Jag var 11 år när jag döpte mig. Och jag minns att pastorn i församlingen, han pratade med mig och mina vänner och undrade om jag riktigt förstod vad jag gjorde. Och jag tyckte ju verkligen att jag förstod vad jag gjorde. Sen går det några år och jag fyller 18 år och jag går en bibelskola i Luleå. Och sitter där på en av lektionerna. Och där förstår jag vad dopet innebar. Då förstod jag att döpa sig, att besluta sig och vandra med Jesus. Och göra den här handlingen som ni har gjort idag. Det är verkligen att dö tillsammans med Jesus på korset. Och det är verkligen att få uppstå till ett helt nytt liv i Kristus. Och hur livet än kommer att bli för er så kommer Jesus alltid att vandra nära, nära, nära er. Glöm inte det. Grattis till det beslutet. Egentligen så är det helt onödigt att jag predikar idag. För vi hade bara behövt jubla och prisa Herren över det han gör i er församling idag och gör i era liv idag. Så jag skulle vilja börja med att vi gör det. Vi tackar Herren för här och nu. Tack älskade Jesus att vi får vara här tillsammans med dig. Du är vårt centrum. Du är vårt allt. Tack Fader i himlen som sände Jesus Kristus till var och en här idag. Tack för alla som har beslutat att vandra den vägen tillsammans med dig. Och tack för alla herre som är här och är nyfikna. Tack att det finns fortfarande tid att få bestämma och besluta att jag vill också gå den här vägen. Dopvattnet är varmt så vi kan till och med få döpas idag herre. Jag vill överlämna den här gudstjänsten i din hand och ber om din välsignelse. Jag ber att de ord du har lagt på mitt hjärta, låt dem få komma från dig och ta bort det som är mitt eget. I Jesu namn. Amen. Jag brukar inte predika till vardags, men idag så ska jag försöka dela bibelordet med er. Jag vill hellre se det så. Jag vill inte kallas predikant och jag vill inte säga att jag ska predika. Utan jag ska dela bibelordet med er. När jag funderade på vad, herre vad vill du? Vad vill du ha sagt idag? Söndag den 15 januari. Så är det med stor bävan som jag faktiskt ställer mig här. För jag vill att det jag delar här idag, jag vill att det ska vara en tanke från himlen. Så jag tackar för förbönen och ni får behålla det som är bra och ni får slänga bort det som är dåligt. Men jag tror att Herren har lagt ett frö i mitt hjärta idag. Jag tittade i fredags på ett tv-program som heter Skavlan. Jag kan tycka att det är lite roligt att se. I fredags så hade Skavlan en gäst som hade upplevt en otroligt traumatisk situation. Det var en kvinna som hade varit fången under 6 dygn hos en läkare i en bunker i Skåne. Hon hade blivit kidnappad och hon hade fått tillbringa sina dygn i en specialbyggd byggnad. Hon visste inte vad som skulle hända, hon visste ingenting. Men det här var första gången som hon berättade sin historia offentligt. Hon berättade mycket, men jag tänker inte gå in på det. Utan det som fastnade hos mig, det var att den här makabra historien slutade väldigt väl för den här kvinnan. Men i slutet av historien så berättar hon att mannen tar med henne i bilen. De åker flera mil in till polisstationen därför mannen skulle bevisa sin oskuld. Att han var inte skyldig till det här brottet för han hade börjat bli misstänkt av polisen. Han tar med kvinnan. De sitter i polisens väntrum i minst 2 timmar. Kvinnan sitter där och hon vet att hon har sin kidnappade bredvid sig. Men hon vågar inte säga någonting. Hon sitter tyst i 2 timmar. Till slut är det deras tur. Kvinnan får gå in i ett förhörsrum. Och där tappar hon allt. Där brister hela hennes fasad. Och hon faller i enorm gråt. Och där vågade hon berätta att jag har blivit kidnappad. Ni måste hjälpa mig från den här situationen. Hon var fånge mitt i friheten. Hon satt i 2 timmar och hade kunnat bli fri. Men hon vågade inte. Hon var totalt fångad. Och det här blev en del i min predikan. Mitt möte med Jesus, det gav mitt liv total frihet. När jag mötte Jesus och jag sa, ja Jesus, jag vill leva med dig. Jag vill följa dig. Då hände någonting i mitt hjärta och mitt liv befann sig i total frihet. Jesus befriade mig från allt. Jag kan inte påstå att jag hade så mycket svåra saker i mitt liv. Men jag fick ändå uppleva i min situation total frihet. Ni är många här idag som kommer från andra länder. Ni kan säkert vittna om jättemånga historier hur ni har känt er under er resa hit till Sverige. Det är säkert många stunder som ni har befunnit er kanske i total fångenskap. Ni kanske bara har önskat, hur ska jag komma härifrån? Och till slut så har ni på något sätt kommit till ett främmande land, till ett helt annat land. Ni har fått en typ av frihet, en fysisk frihet, att inte behöva leva i det som ni levde och det ni ville fly från. Vi svenskar kan inte säga att vi har befunnit oss i det. Men Jesus vill, oavsett var vi kommer ifrån, erbjuda oss den här totala friheten. När Jesus gick här på jorden så började han sin vandring bland annat med att komma tillbaka till Nasaret. Han gick in i synagogan där han hade varit som barn. Han satt sig ner i kyrkan. Vem vet, det kanske såg ut så här. Det var människor samlade. De ville lyssna på bibelordet. Och på den tiden så var det bokrullar. Jesus, han tar fram Jesajas bokrulle. Sätter sig ner och läser. Och Lukas 4:18 så står det så här. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och att förkunna ett nådens år från Herren. Jesus läser ur bokrullen. Och det här, det upprör faktiskt folket som lyssnade. För att folket som lyssnade såg honom som Josefs son, som snickarens son. Det är ungefär som ni ser mig som Anna-Karin från Kramfors. Tänk om jag skulle ha påstått att jag är här. Mitt ord ska ge er frihet. Mitt ord ska ge er syn tillbaka. Ni hade nog skakat på huvudet. En del hade suttit kvar av artighet. Vissa hade gått och varit riktigt upprörda. Det var det som hände här. Därför de såg Jesus som Josef, snickarens son. Och det är av väldigt stor betydelse vem som gör ett påstående. Har ni tänkt på det? Det måste finnas någon typ av tillit att det här påståendet kan faktiskt infrias. Den som påstår det här kan faktiskt förverkliga det här också. Och Jesus, han gör ju otroligt många påståenden i Nya Testamentet. Ni som har läst Bibeln, ni vet att det egentligen haglar påståenden från Jesus. Han säger att han är Guds son. Han säger att han är världens ljus. Han säger att han är livets bröd och livets vatten. Han säger att han är den gode herden. Och han säger att han är vägen, sanningen och livet. Det är massor av påståenden. Den stora skillnaden i att om jag påstår någonting och när Jesus själv påstår någonting, det är det att de löften han ger, det är själva uppdraget från Gud. Och Jesus, han har mandat från Gud själv att förverkliga det. I Johannes 5 och vers 19 så ska vi faktiskt läsa ett sammanhang. Det överskriften står så här: Jesus förhållande till fadern. Jesus svarade dem: amen, amen, säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni kommer att häpna. Och i vers 31-37 så säger Jesus så här: om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har sänt bud till Johannes, Johannes döparen pratar Jesus om, och han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste, och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är för mer än Johannes vittnesbörd. De gärningar som fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför, vittnar om att fadern har sänt mig. Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Alltså, Jesus hade ett uppdrag ifrån Gud själv. Han hade mandat att förverkliga de här påståendena. Det är ju, jag tror att det är otroligt avgörande vem det är som står bakom. Om uppdragsgivaren och mandatet, om man känner att man kan lita på det, då är det ju faktiskt avgörande att man får förtroende. Det är inte bara tomma ord. Om Jesus inte hade samma mandat som Gud, då hade det varit väldigt svårt att lita på det Jesus hade sagt. Till exempel, jag ska ta ett exempel från min vardag, i mitt yrkesliv. Jag har haft många arbetsgivare, och jag har haft jättebra chefer, och jag har haft jättedåliga chefer. Just nu så har jag en jättebra chef. Men tidigare, jag jobbade på ett ställe, så hade jag en chef som var tvungen att komma med obekväma beslut, som många chefer måste göra. Det är det de många gånger ska vara till för. Men den här chefen kom och berättade det här, och vi förstod arbetsgruppen att ja, vi måste förändra arbetssituationen. Vi förstod det, annars hade vi säkert varit utan jobb allihopa. Man var tvungen att dra ner och krympa på verksamheten. Men då så kände vi på en gång att vi kommer inte kunna utföra våra jobb om inte vi får hjälp med en viss sak. Så vi gick till den här chefen och så sa vi: okej, vi gör det här. Vi går med på den här omorganisationen. Men vi behöver det här för att kunna slutföra det. Den här chefen hade inte mandat att säga ja eller nej. Utan den här chefen var tvungen att gå tillbaka till sin chef. Som gick tillbaka till sin chef. Som gick tillbaka till sin chef. Det blev ju aldrig något beslut. Idag jobbar jag i en organisation där jag kan gå till min chef som sitter bara 3 meter bort. Och jag frågar Susanne, som hon heter, och så säger jag att Susanne, jag behöver verkligen det här för att göra mitt jobb. Så funderar Susanne om det är nödvändigt. Och så säger hon att ja, Anna-Karin, vi fixar det. Det är klart att du ska ha det. Och det är ju så skönt, för då vet jag att när Susanne kommer och säger någonting, påstår någonting, då vet jag att hon har mandat att slutföra det här också. Och så tror jag det också är när Jesus kommer här och säger det här påståendena i det sammanhang han levde. De här människorna, det var många som förstod faktiskt att Jesus var Guds son. När chefer måste göra de här obekväma besluten men saknar befogenhet, då skapar det istället bara kaos och förvirring. Och arbetsgruppen tappar ju bara fart. Man är bara orolig över hur ska det här bli. Och man får inte verksamheten att fungera. Jesus, han säger att jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Och långt, långt, långt innan så säger profeten Jesaja att ett barn ska födas och folket som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Jesus högg ju inte bara det här påståendet i luften när han säger det. Profeten Jesaja hade sagt det långt, långt, långt före. Gud hade redan planerat det här. Det här var Guds tanke. Jesus, han säger i ett annat sammanhang till en kvinna att han kan erbjuda ett vatten som släcker all törst. Och där skulle jag vilja stanna en liten stund. I Johannes 4 och 14 så läser vi om när Jesus kommer och efter vandringen så känner han sig ganska trött. Han hittar en brunn, han sätter sig ner för att vila. Och vid den här brunnen så finns det en kvinna. Men det är en samaritisk kvinna. Och i den här tiden där Jesus levde så var det så att en judisk man och en samarier, de var inte bästa kompisar. Utan det var så, man pratade faktiskt inte med varandra. Och dessutom så var det en kvinna som satt vid brunnen. Och vid den här tiden så fick inte en kvinna stå och predika. Men idag lever vi i 2017. Jag tänkte säga 16. 2017. Och när Jesus kom hit till oss så säger Jesus att vi är alla lika inför Gud. Man eller kvinna, jude eller grek. För att vi lever inte längre på det sättet som man såg en kvinna i Mose lag. För i Mose lag var det annorlunda. Och det var så det var när Jesus mötte den här kvinnan vid brunnen. Det var helt onaturligt att en man tilltalade kvinnan. Men Jesus gör det. Så han säger till kvinnan så här: ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till mig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa: herre, du har inte ens en skopa och brunnen är djup. Varifrån får du det levande vattnet? Inte väl du mer för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade henne: var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom: herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa: gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade: jag har ingen man. Jesus sa: du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du sa är sant. Kvinnan sa: jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg och ni säger att en plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade: tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom: jag vet att Messias ska komma. Han ska kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne: det är jag, den som talar till dig. Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gå in i staden och sa till folket: "Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias." Kvinnan vid brunnen, hon ifrågasätter faktiskt Jesus. Konstigt med en samarier som ber, med en jude som ber en samarier, och dessutom är hon också kvinna, om vatten. Men märk i texten, Jesus blir inte arg. Han blir inte förolämpad, utan han liksom fortsätter att undervisa kvinnan. Men hon fortsätter att ifrågasätta. Men du har ju inte ens en skopa. Alltså den här brunnen, den är ju jättedjup. Har du förstått, har du sett hur djup den är? Det är omöjligt för dig att ge... Alltså jag kan inte ta upp vatten till dig. Du har inte ens en skopa att ta med. Hur ska det här gå liksom? Men Jesus, han bara fortsätter. Hans tålamod bara finns i det här samtalet hela tiden. Och eftersom Jesus inte blir arg eller känner sig förrättad eller förolämpad, så når Jesus in i den här kvinnans innersta rum. Och jag vet inte om hon riktigt förstår vad hon gör. Och jag vet inte om hon förstår djupet utav det Jesus säger. För hon säger till Jesus till slut att ge mig av det vattnet så jag inte behöver bli törstig. Och gå hit igen och hämta vatten. På något sätt så trodde hon ändå att det var det fysiska vattnet. Men ändå så på något sätt så ville hon tro någonting annat. Han fortsätter samtalet och så vill han veta, är den här kvinnan ärlig? Eller sitter hon här bara liksom och fördriver min tid? Så han frågar henne, gå och hämta din man. Och hon var ju brutalt ärlig. Hon säger ju precis som det är. Hon försöker inte hitta på någonting för Jesus. Det är så här det ser ut i mitt liv. Jag har haft jättemånga män. Och det är ingen idé att jag gör mig till. Så hon säger att jag har ingen man. Och det här hade ju Jesus redan sett. Och hon är så ärlig och modig att hon vågar släppa sin fasad. Hon vågar lägga ner sin mask och säga till Jesus: jag har ingen man. Hon ville säkert dölja den här historien. För hur kul är det att berätta att man har misslyckats? Hade det här varit jag så hade jag tänkt säkert en och två gånger. Åh, måste han veta allt? Måste jag berätta allt? Men hon valde att vara totalt ärlig. Jesus såg där och då att det fanns en ärlig tro i hennes innersta rum. Hon trodde att Messias skulle komma. Den tron hade hon ju redan innan hon träffade Jesus. Och Jesus berättade att han är den hon har väntat på. Hon var fortfarande inte helt övertygad. Hon går till byn, träffar folket och säger att han kanske är Messias. Hon var inte riktigt övertygad. Men när hon berättar, när hon vågar berätta, som ni idag kommer berätta för era vänner, att igår döpte jag mig i Bollstakyrkan. Och det gjorde jag för att jag bestämt mig att jag ska tro på Jesus. När ni berättar det, då kommer andra bli nyfiken på er tro och på er Jesus. Och det var precis det den här kvinnan lyckades med. Hon gjorde folket nyfiken på Jesus. Och det leder ju till inte bara hennes egen övertygelse, utan det leder ju också till de andras övertygelse. Det står i vers 41-42. Och många fler kom till tro på grund av hans ord, Jesus ord alltså. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Men visst är det jag tycker det här är så bra. Att kvinnan var ingen stålman. Kvinnan var inte övernaturlig. Kvinnan hade misslyckats och syndat. Kvinnan var inte riktigt övertygad själv. Men hennes vittnesbörd kunde Jesus använda. Jag tycker det här blir så bra och det här blir så betydelsefullt. Därför att vi är bara människor, vi som sitter här inne. Vi kommer aldrig kunna bli några Jesusar. Det finns en Jesus och det är Guds son. Men det vi ska bära med oss, det är att vi ska vittna om vad han har gjort. Och vi behöver inte vara något perfekta utställningsobjekt för att göra det. Utan vi behöver bara vara du och jag med en ärlighet och en begynnande tro på Jesus. Det här är så stort. För Jesus gav kvinnan den här totala friheten. När hon mötte Jesus, då hände det här i livet. Som händer när Jesus gör undret i ditt och mitt hjärta. När han får nyckeln in till vårt innersta rum. Det är då vi får uppleva den här totala friheten. I vilken situation vi än befinner oss i. För det kan ju vara så att vi lever i en situation som känns omöjlig. Och det känns inte alls någon glädje. Och det känns inte alls som någon frihet. Men just där är Herren med dig. Och just där kommer Herren att ge dig en framkomlig väg. I mötet med Gud själv och hans son Jesus. Då inser vi att ingen annan kan infria sina påståenden som de gör. Jesus, han var ärlig och utmanande i sin undervisning. Han tyckte inte om att undervisa och inte liksom få säga och vara ärlig. Han gick inte runt saker. Han strök inte med hårs för att vi skulle känna oss bekväma. Jesus var ärlig och han var rakt på sak. Vid ett tillfälle i Nya Testamentet så undervisar Jesus. Och det är många som följer Jesus. Och just där så är det många människor som känner att nej, jag orkar inte lyssna på det här. Är han inte riktigt klok? Det här går inte att leva upp till. Nej, nu går jag. Och så lämnade de faktiskt Jesus. Då vände sig Jesus till sina 12 närmaste lärjungar och säger: tänker ni också gå? Petrus tog till orda och så sa han: till vem skulle vi gå? Till vem ska vi vända oss? Du har ju det eviga livets ord, säger Petrus till Jesus. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. De här 12 närmaste lärjungarna i den situationen där de var, de trodde att Jesus var vägen, sanningen och livet. Och det gav dem total frihet. Men vad händer? Strax därefter, Petrus är ju den som säger till Jesus: nej, vi går ingenstans. Nej, men vi ska vara kvar. Vi tror på dig. Det är inte lång tid till det att Petrus inte vågar stå för att han kände Jesus. Jag vet inte hur många timmar det handlar om, men det är inte lång stund emellan det Petrus säger det här och till det att han står där. Jesus har blivit tillfångatagen. Man är på väg att besluta, ska vi korsfästa Jesus eller inte? Och så står Petrus där på den här gården där liksom alla, det här är ju värsta nyheten som har hänt. Har ni hört? De har tagit Jesus och de kanske ska korsfästa Jesus. Och så är det några som känner igen Petrus och säger att: men du där, du känner väl Jesus? Du har väl följt Jesus? Petrus, jag vet inte vad han känner, men han vågar inte säga att han var en av Jesu lärjungar. Så samma natt som han står där, så förrådar han faktiskt Jesus. Han vågar inte säga att han är Jesu vän. Där måste Petrus ha känt sig precis som en fånge. Men egentligen var han ju fullständigt fri. Han var ju inte tillfångatagen. Men när han säger de där orden att han inte känner Jesus, så måste det ha grepet total fångenskap i hans hjärta. Och jag tror att vi har jättelätt att hamna i samma situation som Petrus gjorde. Hamna i förnekelse, hamna i likgiltighet, rädsla eller till och med olydnad. Och allt det här, det binder oss till ett liv utan glädje. Det livet är inte det vi såg idag. När vi har tre ungdomar som precis har bestämt sig att jag ska följa Jesus. Och går och bekräftar det med dopet. Det är ett liv i total glädje. Men den situation Petrus befann sig i, det var ingen glädje. Det var total fångenskap. Jag lyssnade på Görans bror Thomas Sjödin och hans vinterprat här 2016. Helt fantastiskt. Har ni inte lyssnat på det, så lyssna gärna på det. Men där säger han en tanke som egentligen är Birger Normans tanke. Att veta sig vara misslyckad, men att uppleva att man är älskad, det är den totala kristna friheten. Säg det en gång till, så ni förstår vad jag säger. Att veta sig vara misslyckad, men att uppleva att man är älskad, det är den totala friheten. För det är ju så. Vi kommer att misslyckas, vi kommer att lyckas. Men det enda som vi aldrig får glömma är att Jesus Kristus älskar dig hur du än är och vart du än är. Han kommer aldrig sluta älska dig. Aldrig, aldrig, aldrig någonsin. Så det bästa och säkraste sättet att överleva ett misslyckande, det är att närma sig Jesus på en endaste gång. För ni kommer att misslyckas, även fast ni här idag är så fast besluten om att jag ska aldrig göra någonting som du inte vill, Jesus. Men ni kommer att hamna i den situationen. Men glöm inte bort då att vända er tillbaka till Jesus på en gång. För Jesus står där redo att ta emot er. Det gjorde han med Petrus. Han bad till och med Petrus att han skulle föra Jesu får. Alltså han skulle leda Jesu folk. Han bad Petrus om det. Trots att han var det största misslyckande, kan man ju tycka. Men sån, Jesus är inte sån att han vände ryggen. Nej, Jesus är sån att han bara står och väntar tills du kommer tillbaka. Glöm aldrig, aldrig bort det. Och jag vill läsa ifrån en liten bok som jag har fått av min stora syster. Och det är en sån här andaktsbok som har ett litet bibelord som man kan läsa varje morgon. Och så är det en tanke om det här bibelordet. Och jag skulle vilja läsa från den 14 januari. Låt mig välsigna dig med min nåd och frid. Öppna ditt hjärta och sinne för att ta emot allt jag har för dig. Skäms inte för att du känner dig tom. Jag fyller dig med frid. Det är lätt att ta på sig en mask och se ut som att man har allt under kontroll. Det kan lura de flesta människorna. Men jag ser rakt igenom dig. Jag ser in i djupet av din själ. Det går inte att låtsas i min närvaro. Gläd dig åt att jag förstår dig fullkomligt. Tala med mig om dina problem och dina känslor av otillräcklighet. Jag kommer att förvandla din svaghet till styrka, ett steg i taget. Kom ihåg att din relation med mig är fylld av nåd. Och inget du gör eller inget du gör eller inte gör kan skilja dig från min närvaro. så vill jag avsluta med Romarbrevet 8. Vers 31-39. Jag behöver inte läsa hela kanske. Vi kan läsa från 33. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Gud, Guds kärlek i Kristi Jesus, vår Herre. Tillåt dig att vara fri i friheten. Och för att klara av och må bra i livets alla skeende så finns det tillgång till friheten i livets källa. Och det är Gud själv. Och egentligen så tror jag faktiskt att det är själva kärnan och meningen med livet. Det är att leva ett äkta liv i frihet. Och det kan Jesus Kristus ge dig. Amen. Tack älskade Herre för att du kom hit. Du kom hit för att predika frihet. Du kom hit, Herre, för att predika om din nåd. Jag prisar och ärar dig för att du har nyckeln in i vårt innersta rum. Och där vill du bara komma in, Herre, och visa vem du är. Tack att vi får tro på att du är Guds son och att du kallar oss var och en. Att vandra med dig och till slut få komma hem till din himmel. I Jesu namn. Amen.